Varmt välkommen till Matchvinnarpodden, Dan Fransson.
Tack så mycket.
Börja med att berätta lite grann om dig själv, vad du gör och hur du fick ditt intresse för fotboll.
Ja, jag är för närvarande sport scientist eller prestationsanalytiker för IF Elfsborg och har tidigare jobbat som fystränare för i Allsvenskan, Superettan och Division 1-lag. Har gjort Division 1 som högst och började spela när jag var 6-7 år. Jag födde uppvuxen i en liten by utanför Växjö i Småland som heter Hovmantorp. Sen har jag bott och studerat vid Umeå universitet och på Växjö universitet, sportscoaching och idrottsvetenskap och idrottsmedicin och idrottsnutrition. Och numera så doktorerar jag i idrottsvetenskap, inriktning fotbollsfys, om man ska uttrycka det lätt och enkelt. Bor i Göteborg sedan 8 år tillbaka med min fru Lena och 2 söner.
Toppen! Ja. Det är det vi behöver just nu. Mm. En gemensam nämnare har vi där faktiskt i Växjö universitet, som du säger. Jag gick Linnéuniversitetet.
Just det, det heter det nu, ja.
Ja, ja. Och, men samma utbildning som jag tog examen från 2015.
Jaha, där ser man. Ja. Där ser man.
Vi kan väl passa på att stanna upp vid idrottsvetenskapen.
Ja.
Kan du berätta lite grann om vad idrottsvetenskap är och hur det har växt i Sverige?
Ja, idrottsvetenskap är ju som det låter, alltså vetenskaplig baserad kunskap inom idrotten. Ganska brett då. När jag började coaching och sports management i Växjö så tror jag det fanns liknande utbildningar på 3 andra lärosäten. Nu har jag inte koll på exakt hur många, men det känns som att det har exploderat de senaste 10 åren. Så att det finns på väldigt många olika ställen och väldigt många olika inriktningar då. Mm. Halmstad vet jag har mer idrottspsykologisk inriktning. Mm. Göteborg har coachinriktning och fysiologiinriktning och även nutrition. Mm. Umeå har väl alla de delarna också. Så. Mm.
Så att, och Östersund är till exempel är väl mer kopplat mot fysiologi och mycket tester där uppe och labb.
Ja, precis. Fysiologi och biomekanik är
just det.
Och vintersport. Medan vi på Göteborgs universitet på min avdelning där kommer framförallt inrikta oss mot lagbollidrott. Och mot fysiologin och biomekanik och sånt. Eller sommaridrott ska jag säga. Men också ha en liten plan att så småningom skapa ett center of excellence in match analyzing. Inom det ämnet som jag forskar inom. Så, yes.
Så en ökning av idrottsvetenskapliga utbildningar. Mm. Vad är din analys? Vad beror det på att det är ett område som har växt?
Ja, för det första grunden är nog, alltså, det är ju bara mina tankar, men att en ökad ett ökat intresse av hälsa från början, antar jag, som sedan har glidit över på prestation också. De går väl lite hand i hand, men inte riktigt fullt ut alltid. Men så det är väl där det har börjat, tror jag.
Och hur har det fortsatt? Har det varit samma spår eller har det gått andra inriktningar för att fortsätta växa?
Ja, men det känns ju som jag sa, det känns som att det har gått, alltså inte mer mot prestation, men det har öppnat grenar mot prestation. Mm. I alla fall på vårt lärosäte och som Östersund som du nämnde har en väldigt bra inriktning på vintersport och prestation. GIH har väl alltid haft, de har väl inriktning både på prestation och hälsa. Men det känns som att det grenar sig mot prestation mer och mer också.
Okej, så både motion och prestation?
Ja, det tror jag.
I en av de kurserna jag läste på det sista året på coaching sport management på Linnéuniversitetet, så hette kursen Mellan tradition och förändring. Och handlar mycket om att idrottsrörelsen har varit uppbyggt på, det, på ideell basis och varit öppen för alla. Och ja, det känner vi nog igen, den här beskrivningen. Kan man nu tyda eller se en förändring? Alltså när de här ökade allt fler idrottsvetare, kommer det att förändra idrotten?
Jag hoppas väl på det. Alltså, jag tror att det möjliggör om vi har bättre utbildade ledare och tränare och i klubbar och föreningar och förbund. Mm. Så är väl sannolikheten att vi tar beslut gällande utveckling på alla nivåer baserat på vetenskap och kunskap och fakta, så ökar det chansen att det blir bättre beslut som leder till bättre utveckling inom både elit och breddidrott. Så det är väl förhoppningen.
Att den kunskap som växer fram där ska kunna användas i föreningar och göra nytta. Vilken mer nytta kan idrottsvetenskapen ha i föreningslivet?
Ja, men det alltså grunden är att som jag sa innan, att ledarna har en bättre utbildning och bättre kunskapsnivå att stå på. Men också att man kan under tiden med, precis som jag jobbar här i Älvsborg, att man utvärderar, som jag gör, spelarnas fysiska och tekniska och taktiska förmåga. Man kan varje pass, och du kan ta, och då har vi som ledarteam, vi har en mycket bättre bas att stå på och ta beslut utifrån. Har man inte någon fakta, så blir det ju att folk kanske bara sitter och tycker att jag tycker det ser ut så här, jag tycker vi ska göra så, men nej, det tycker inte jag. Då har man, så här såg det faktiskt ut idag på matchen, så då kan vi alltså utgå från det och sen titta framåt hur vi ska utvecklas vidare. Så, och det är inte bara inom det fysiska, taktiska och tekniska, utan det har ju mentala, de psykologiska bitarna, hur vi ska organisera oss både runt ett lag men också som förening, och vad ska vi utveckla. Det tror jag kan bli bättre om du har en vetenskaplig utbildning som bas, det tror jag.
Så vi går, förändringen skulle då kunna vara att vi går ifrån att tro saker inom idrotten så här till och mer ha kvalificerade gissningar eller till och med veta. Kan du ge några exempel där från din miljö i Älvsborg?
Ja, det kan ju vara att vi har planerat en träning utifrån ett syfte som vi har med dagen, med gällande belastning och olika fotbollsspecifika färdigheter på grupp- och individnivå. Och har vi inte video eller GPS-data på spelarna, så blir det bedömningen av träningen efterhand och utvärderingen blir väldigt subjektiv. Att en tränare uppfattade det så här, den var inte så tuff den här träningen, men så jag tycker nog att det var nog en högbelastande träning, men vi vet inte riktigt, och då famlar man liksom i mörkret. Men nu kan vi se att så här hög belastning var det på träningen på individnivå, och då är det mycket lättare att ta beslut om morgondagens träning och hela veckans träning fram till matchen, så att det blir på bästa sätt, bästa uppladdning och bästa träning för den individuella spelaren för att klara sin match på bästa sätt.
Om vi stannar upp i skillnaden då mellan tradition som fotbollen har varit och som den kanske kommer att bli, var är vi någonstans nu?
Det är väldigt svårt för mig att säga på klubbnivå, men det känns som att där jag är då, nu står jag ett ben inom akademin och ett ben i en fotbollsklubb, och jag gillar ju den kopplingen så att man hela tiden får alltså, för jag känner att klubbarna behöver det akademiska och alltså det akademiska tänket på ett sätt, och samma sak som akademiker forskar och så, behöver liksom veta mer praktiskt vad behöver klubben för att ta nästa steg i utvecklingen, och inte bara titta på sin, kanske sitt eget forskningsområde som intresserar en själv, utan verkligen höra med vad behöver klubben eller förbunden eller idrotten för att ta nästa steg. Och det känns som att det är på väg in nu. Nu startar vi en kurs i träning och matchanalys med inriktning på GPS-mätning eller matchanalysmätning med på fysiologisk inriktning på Göteborgs universitet. Där vi hoppas då att studenterna ska lära sig det här. Jag tycker det är intressant. Kanske gå vidare till en master så småningom. Och då kanske vi kan samverka med IF Elfsborg eller andra klubbar som är intresserade av och få den här kunskapen och få den här informationen om sina spelare. Och för varje år som går så blir det fler som är utbildade. Vi kanske startar fler utbildningar. Och då tror jag att det sprider sig. Att då, alltså, om man tittar på i England och Frankrike och Spanien, de här stora fotbollsländerna, så hör det till vardagen och har gjort så i alla fall 10 år, att de samarbetar med universitet och samarbetar med forskare som rådgiver och mäter och testar. Och det är inte bara inom det fysiologiska utan mycket matchanalys med taktiskt, tekniskt, och för att ta nästa steg och utveckla varje spelare och klubben så mycket det bara går.
Häftigt att du ger internationella exempel där också. Vilka klubbar är långt fram i detta?
Jag har varit över i Liverpool, John Moore University, som har en ganska lång tradition. Det var de som började i alla fall den fotbollsfysiologiska forskningen på 60-70-talet. Och de har ett väldigt tätt samarbete med Liverpool, alltså fotbollslaget, och även andra lag i runt om i England, där de har doktorander, masterstudenter som gör olika delar som de vill ha reda på, som de inte har personal till själva, och så betalar de en lön eller ett arvode för det, och så får universitetet får data då som de kan analysera, publicera, få driva fotbollen framåt på det sättet, och även klubben får data på sina individuella spelare så de kan ta beslut ifrån och lägga upp träningen på bästa sätt för dem. Så Liverpool, John Moore är nog mig veteligen väldigt långt fram i det samarbetet.
Och när du beskriver det här samarbetet, det här utbytet, så finns det många fördelar. Och den självklara frågan här blir, varför sker inte det här oftare i Sverige?
Jag vet inte riktigt, men jag tror ju det är som vi har varit inne på innan, att idrottsvetenskapen är ganska ung här. Samtidigt som min känsla är att klubbarna har inte blivit insläppt riktigt i den akademiska världen.
Och, okay.
Akademikerna har inte kanske riktigt blivit insläppta i fotbollen i det här fallet då, riktigt. Och det känns som att det är på väg att bli bättre på den fronten. Att det skapas bättre samarbeten på det sättet. Och det är mycket positivt, tror jag, för alla inblandade parter.
Jo, du nämner onekligen fördelarna med det. Men om en, till exempel en ung student kanske går direkt från gymnasiestudier till universitetsstudier. Hur betraktas en sån idrottsvetare eller någon som inriktat sig på fotboll som tränare? Vad har han för chanser att slå sig in i fotbollsklubbar?
Oj, det vet jag inte. Men det är, alltså, det är ju som i övriga arbetslivet, alltså att det handlar mycket om person och givetvis en tränare erfarenhet eller kunskap om den fotboll i det här fallet. Om man har spelat och varit tränare, ledare, så spelar väl det in, och samtidigt så ska det vara rätt person. Så tänker ju alla företag och alla föreningar och klubbar idag, att det kommer in rätt person. Men är det rätt person och den personen också har en akademisk utbildning, så tror jag att det är en väldig fördel.
Då menar du att man inte behöver lång erfarenhet från föreningsliv? Alltså i framtiden?
Det är från fall till fall. Jag tror ju att för min egen del och studenter som jag jobbar med och alla människor som jag jobbar med, så brinner du för någonting och du har ett gediget intresse för någonting, så utvecklas du onekligen, och då blir du bättre på det du gör. Jag menar, bara för att en ung person, som du sa, som gått direkt från gymnasiet in och inte kan allting när den kommer till föreningen, men är villig att lära, så går den processen säkert ganska snabbt. Och det måste vi nog bli bättre på i klubbar och utnyttja, tror jag. Eller ta tillvara på, ska jag säga.
Toppen. Fler fördelar som faktiskt fotbollsklubbar kan ha av de här resurserna?
Ja, det som vi pratar om lite på min avdelning på universitetet här nu, det är ju att masterstudenter och de skriver ju ett sånt här, en masteruppsats eller på kandidatnivå så skriver du en kandidatuppsats, och då ska det undersökas någonting i någon form. Och är det då klubbar som är intresserade och de vill få något undersökt, och då har vi en student som inte egentligen kostar någonting eller behöver kosta någonting, där de kan få en väldigt bra undersökning då, vad de vill ha gjort med hjälp av den här personen som säkerligen tycker det är inspirerande att vara i en föreningsklubbmiljö, en praktisk miljö. Så jag ser bara win-win i de fallen. Men det måste vi ut och prata om också. Alltså, vi måste prata med klubbar om det, vi från akademin och tvärtom. Klubbar får gärna komma till oss, att vi skulle vilja undersöka det här, men vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Vi har ingen erfarenhet av det här. Men det har vi forskare och studenter som är duktiga på, så då kan vi hjälpa er med det. Så det måste vi bli bättre på allihopa, tror jag.
Vi får hoppas att vi blir bättre på det, att det samarbetet växer, så att vi ökar chansen att utbilda fotbollsspelare och förbättra fotbollen. Vill du göra någonting från ditt eget exempel där du är med Göteborg universitet och IF Elfsborg? Är det självklart där att du har den rollen? Förstår du frågan? Är det nu så pass okej att ha den kopplingen universitet fotboll, så att det är godkänt, eller vad man säger?
Tänker du på från Elfsborgs sida?
Jag tänker från fotbollens traditions sida. Eller får du höra mycket, inte kritik, men får du liksom röster emot dig för att du har den universitetssidan också?
Nej, alltså nu pratar jag utifrån min erfarenhet här med IF Elfsborg, och där ser de det de säger till mig i alla fall, tycker de det är väldigt positivt, för att i mitt jobb som doktorand då ingår det ju att man håller sig uppdaterad på forskningsområdet inom fotboll inom mitt område då, och det kan jag föra in här om det är någonting som är intressant och dyker upp, så kan vi diskutera det här, att är det någonting för oss det här, och det här visar denna studien, kan vi, jag tycker det är intressant, kan vi föra in det på något sätt? Ibland så går det inte av olika skäl, och ibland så är det inte ens intressant för oss, men vi kan få en snabbare process från publicerad vetenskap in i klubben än den här processen kan vara väldigt lång. Alltså det kan vara att en forskare publicerar någonting, något jätteintressant, och så ska det skrivas bok, och så tar det flera år innan det når föreningen, en tränare som råkar gå en kurs då, där den här litteraturen förekommer. Eller, så att det är väl en av fördelarna. Plus att vi ser ju fördelar i att skapa egna projekt här. Nu ska vår fystränare här förhoppningsvis göra sin masteruppsats på Göteborgs universitet under hösten och våren. Och då ser vi till att försöka skapa det som är till nytta för IF Elfsborg, men också det som vi kan tillföra någonting för fotbollen i stort, kunskapsmässigt. Och vis från Elfsborg ser att det här kan växa, och vi kan ta in ännu fler på ungdomssidan som undersöker saker åt dem, och inne kanske också som samtidigt som fystränare eller fotbollstränare eller analytiker eller vad det nu kan vara. Vad jag har förstått från dem så tycker de bara det är positivt.
Vad bra. Avslutningsvis på det här temat mellan teori och praktik. Kan du ge exempel på vad den fystränaren ska göra? Eller vill du ge något eget exempel där du verkligen har lyft in ny kunskap från universitetet in till fotbollen?
Delvis så har ju det här min roll här i Elfsborg inneburit att jag har kombinerat ett av mina forskningsprojekt med data här ifrån Elfsborg, och vi har kunnat, eftersom vi har de här GPS-enheterna på både alla matcher, alla träningar på samtliga spelare i A-truppen, både U21-matcher och A-lagsmatcher, då kan vi utgå från deras matchkrav på ett helt annat sätt och se vad krävs för varje individuell roll i laget under matcherna, och på så sätt analysera det vidare och lägga upp träningen på det sättet, så att när vi har de högt belastande träningarna, att vi kan en del av träningarna i alla fall ha ett mer individuellt fokus där de tränar på det som de ska vara bra på i matcherna. Mm. Och det kan se väldigt olika ut från olika positioner. Och det har vi ju försökt införa här. Har vi bara börjat, om man säger så. Så vi har lång bit kvar. Vi har ett jättefördel till nästa år, försäsongen. Vi vet ungefärliga matchkrav, vad som kommer skall, och hur vi ska börja det och trappa upp träning för varje individ på just deras variabler som är viktiga för dem, kan man säga.
Vad häftigt. Så kravanalyser på varje position kopplat till hur de ska träna det.
Ja, och ibland är det till och med att två spelare som har samma position har väldigt olika roller, olika spelsätt, det som de är duktiga på eller ska göra, det vi vill att de ska göra. Så det kan skilja i samma position också, så det är mer individuellt än positionsspecifikt.
Nu får du gärna berätta om vad ni gör i, eller vad du gör i IF Sylvia, och gärna bakgrunden till det projektet.
Ja, det började alltid. Jo, jag tog kontakt med Jimmy Högberg då, som var fysiolog på svenska och riksinstruktör tidigare. Och jag och Jimmy har pratat ganska frekvent de senaste åren och bollat idéer och lärt varandra. Men då berättade han att det var två nya fysiologer på svenska. Och jag tänkte utifrån min roll på universitetet att här sitter jag och forskar på elitfotboll och fysiologiska parametrar helt själv och publicerar. Och så sitter de på sitt håll. Så jag känner att det är vi kan ju prata allmänt om de här delarna och se om vi kan hitta några gemensamma nämnare och samverka på något sätt.
Som du nämnde i den första delen, så tog du då kontakt från universitetets sida till fotbollsklubbarna för att göra den här bryggan.
Ja, förbundet var det i det här fallet.
Ja, just det.
Jag tänker på fotboll i stort. Alltså, jag vill gärna försöka bidra till svensk fotbollsutveckling också. Och då visade det sig att Niklas då, som är fysiolog på svensk och riksinstruktör, men också har ett ben i Norrköping, och Silvia, att de var intresserade av att göra något ungdomsprojekt där med belastning, och de vill se på, vad jag minns det som, att de ville titta på individnivå, eftersom det är väldigt många, och det är nog inte bara i den klubben, utan det är nog vanligt förekommande att det är spelare som de går på fotbollsgymnasiet och är 2-3 gånger i veckan, och de ska träna med klubblaget, och ibland så ska de upp till A-laget och träna och fylla ut och sen så ska de spela U21 matcher, och det är väldigt, det kan vara väldigt hög belastning, misstänker vi då. Då gick jag in och tittade på vad som tidigare har gjorts inom det området, och då hittade jag en intressant artikel från, tror det var 2014 eller 2013, där de tittade på just detta i en engelsk fotbollsklubb på deras U19, och där de undersökte då träningsbelastning utifrån hur många pass de tränade, och de fyllde också i frågeformulär hur motiverade de var till träning, hur återhämtade de kände sig och hur de sov och så vidare. Och där visade sig att då gjorde de det här under en hel säsong, och där visade sig att ju längre säsongen gick, desto lägre motivation på gruppnivå hade de, desto mindre återhämtade kände de sig, de sov sämre, och de gjorde fystester också där då, explosiva tester, den förmågan sjönk då allt eftersom säsongen gick, och då misstänkte då de forskarna, de tog slutsatsen att det eventuellt var overuse, alltså överträningssyndrom på spelarna. Och det här vill vi då ta nästa steg och göra med GPS, så att vi får en, inte bara hur många pass de tränar i veckan, utan hur ser den individuella belastningen ut totalt sett, relaterat till de här frågorna med motivation och återhämtning, och även då det vi kommer titta på, det är olika perioder i matcherna, ser om de intensivaste perioderna i matcherna, om de sjunker eller om de är samma, eller baserat på eller och relaterat till träningsbelastning på individbasis. Och det tyckte Daniel och Nico då var intressant, så att där har vi nu en masterstudent som heter Mikael Gustafsson som ansvarar för det projektet, och tillsammans med Henrik Jensen där i IFK Norrköping som samlar in datan, så det startade vi i början av augusti.
Bara för att reda ut någon kanske oklarhet här. Projektet är alltså med IFK Norrköping och används med Division 2-laget Sylvia. Och ja, Sylvia precis. Består egentligen av U19-spelare i IFK Norrköping som spelar i en Division 2-miljö.
Precis, ja.
Och de personer du nämner är Daniel Bäckström, ungdomsmanager i IFK Norrköping, Niklas Egnell som jobbar med fysdelen, och Henrik Jensen, också i IFK Norrköping.
Ja.
Vilka mer är med i projektet, och vad används det för verktyg?
Det är väl främst Sylvia och Norrköping och Göteborgs universitet och även Svenska fotbollsförbundet då, med Niklas Egnells roll där. Och vi använder ju GPS-enheter på spelarna på alla träningar, alla matcher. Och sen så en app kommer det väl att bli på nätet som heter Trimbyte. Där spelarna enkelt sett innan varje träning kan de svara på 4 frågor. Och dels hur fräscha eller hur återhämtade de känner sig. hur motiverade de är till träning, om de har ont någonstans, och det tar de på en sån här likhetsskala då mellan 1 till 10 hur ont de har och var de har ont och så vidare. Så det svarar de på innan varje träning och match också. Det är väl de främsta verktygen som vi använder.
Bara någonting jag reagerar på där. Om man mäter en spelare och man märker att den är, det har varit en hög belastning över en längre tid.
Mm.
Om spelaren ändå subjektivt menar att hen är pigg.
Mm.
Hur tolkar man då det faktiska i siffrorna mot det subjektiva? Mm. Hur funkar det?
Alltså, om man tittar på tidiga studier som gjorts i det här med belastning och skadefrekvens och sådana saker, så ser man ju, det är en forskare från Australien som heter Gabbett som har gjort en del där han tittar på att en hög träningsbelastning eller volym i träningen, det är ingen fara, men det är hur man tar sig dit som är, kan vara en skaderisk då. Om man tittar på medel 3 veckor bakåt i tiden hur hög belastningen har varit där, och att man på en aktuell vecka ökar jämfört med medel 3 veckor bakåt väldigt, väldigt mycket, då ökar skaderisken, ser man. Och så att det är väl en skaderisk som man kan upptäcka. Men om spelaren själv känner att hen, som du sa, är fräsch och nej, då kan det ju vara så. Men samtidigt, det finns ju felkällor i allting. Det finns ju, de här GPS-enheterna, de mäter på ett bra och reliabelt sätt. Men det kan bli fel. Och även på det här med subjektiv bedömning, som vi säger. Det kan ju vara, vet spelaren om hur den bör känna sig 3 dagar efter match exempelvis. Eller 2 dagar efter match eller dagen innan match. Alltså, så det är en subjektiv bedömning. Så det är klart att det finns vissa felkällor som man får ta hänsyn till. Men ja. Jag vet inte om jag svarar på din fråga. Men, men
hur ställer man dem mot varandra då? Spelaren säger att han är pigg.
Ja. Men du menar att datan visar att han borde inte vara pigg?
Ja, men det måste ju förekomma de fallen.
Absolut. Nej, i en praktisk vardag så är det ju det man får diskutera. Och där handlar det ju, alltså, nu pratar vi studier och då tittar vi på försöker titta på ett väldigt objektivt sätt.
Mm.
Och där kan man kanske dra slutsatsen att spelaren ändå befinner sig i en skaderisk.
Mm.
Men om du är som tränare, känner personen väldigt väl och den här personen väldigt svårt med att uppskatta sin trötthet, men då kanske de håller den här spelaren ändå ta beslutet. Så att det är alltid en praktisk vardag, så är det alltid en subjektiv bedömning från tränaren som måste avgöra från spelare till spelare. Så att ja.
Men om jag förstår skillnaden, så kan det ändå vara att förr så var det bara subjektivt, bara på spelarens åsikt till exempel.
Ja.
Och nu kan det i alla fall understödjas av siffror.
Precis.
Ja.
Så vi jobbar på det sättet på daglig basis här i IF Elfsborg, där jag sätter in och jämför med 3 veckor bakåt och ser om det sticker iväg, om det är på väg att sticka iväg. Då misstänker man att spelaren kanske inte är 100 återhämtad. Och då tar man ju ett snack med honom och frågar hur det känns. Och är det inga problem så kanske det inte är några problem. Men då har man ju ett extra öga under träningen. Både på live-datan här på GPSen. Om man orkar återhämta sig, om pulsen sticker iväg. Eller pulsen kanske, han är så trött i musklerna så att pulsen är låg.
Mm.
Så att, och då kanske man tar ändå beslutet att han kanske inte ska vara med på den här intensiva delen i slutet av passet. Så det är väldigt mycket från fall till fall. Så det är väldigt olika hur man använder datan i en, i en akademisk miljö eller i liksom en forskningsstudie än hur man gör i en praktisk vardag. Och det måste det vara. För det är människor vi det handlar om, och det är fotboll som är väldigt komplext som vi, som vi håller på med. Så att, jag tror det förhållningssättet måste man ha.
Mm. Det bubblar av frågor inom mig. Jag vill veta mer och mer och mer. Men på matchvinnarkonferensen 29 oktober så gissar jag att vi kommer få en uppföljning av detta. Nico var inne på att vi ska försöka koppla belastning mot olika övningar till exempel. Men kan du ge någon hint om vad vi får för uppföljning den 29 oktober?
Från min föreläsning menar du?
Helst, ja.
Ja, det jag kommer berätta om, det är ju dels utifrån mina studier som ligger som grund till hur vi jobbar här också. Men det är ju dels det här med belastningen, hur vi försöker att minska skaderisken och hålla koll på den individuella spelarens belastning från dag till dag och från vecka till vecka. Det är ju grunden någonstans att försöka hålla dem på planen.
Just
så att de kan utveckla sin fotboll. Sen det andra steget är ju att försöka utveckla deras prestationsförmåga på planen. Och det jag kommer gå in på där är hur vi utifrån vår modell och tänka fotboll. Hur vi kan träna spelaren på ett fysiskt sätt, men att vi använder fotbollen som verktyg hela tiden. Och det är det som är bra med det här GPS-systemet, att vi kan följa att nu när vi gör den här typen av övningar, då blir det den här belastningen på den individen i den här positionen.
Just det.
Och det är det vi vill ha, eller oj, det var ju det vi inte ville ha. Så att, och där så försöker vi jobba hela tiden. Och där har vi ju nu testat då, kan man säga, hela året här, provat oss fram, och nu har vi en liten bank där vi vet att dagen innan ett overload-pass eller där vi vill vara riktigt fräscha och där vi verkligen vill trycka på, dagen innan där då vill vi jobba med, alltså vi vill ha bra fotbollsträning med bra fotbollsaktioner, men den fysiska belastningen vill vi inte ha så hög. Hur jobbar vi med då med planyta, med antal spelare, med arbetstid, vilotid utifrån det, och hur jobbar vi på overload-passet när vi verkligen vill trycka på dem, och hur jobbar vi med det på gruppnivå, på individnivå utifrån explosivitet och fotbollsuthållighet, om man ska säga så.
Jätteintressant, att få följa det. När du till exempel nämner fotbollsaktioner nu, så har ju Svenska Fotbollförbundet en bild över att det innehåller eller kan vara, det innehåller psykologi, fysiologi, teknik och spelförståelse. Och de samverkar. I vårt samtal så blir det mycket nu fysiologi. Kan du ge någon bild av hur de här, det ni gör dels i Älvsborg och även Sylvia, fyller upp de andra tårtbitarna också?
Om vi börjar med Sylvia där, så det från vi, från vår studie sett, så är det ju, det är ju mestadelen är väl en fysisk analys på spelare, men det är ju, du har ju ändå motivation och andra delar som smyger sig in, att det fysiska, om det är hög belastning utifrån tidigare veckor, så kanske motivationen sjunker, och då bör då kanske det har visat sig i tidigare studier att reaktionsförmågan sjunker eller försämras, beslutsfattande, alltså att du slår bort fler passningar, sånt påverkas ju, då kan man ju anta i alla fall att fotbollsaktionerna blir sämre. Men om vi pratar i Älvsborg, hur vi tänker är ju mer holistiskt då, liksom, att utifrån fotbollen, som jag sa innan, vi försöker koppla, exempelvis så tittar vi på varje spelares Vi har börjat titta på den intensivaste perioden för varje individuell spelare. Vad som förekommer där då. Först fysiskt och se vad har de för belastning under de här perioderna. Återhämtningstider, distans i hög hastighet, antal explosiva inbromsningar, acceleration och så vidare. Sen går vi över och tittar på video. Vad är det han gör egentligen på planen? Är det mest offensiva aktioner? Är det som exempelvis en av våra yttermittfältare som ja, 7 av 10 gånger när han uppnår maxfart så är det i en omställningssituation när han kommer antingen en mot en eller 2 mot 2.
Mm.
Och då försöker vi ju skapa den typen av övningar i hans del i den träningen. Där han tränar på inte bara att komma upp i bra, alltså det explosiva, maximala explosiva, att han kommer upp i rätt fart, utan också att han får i en 2-mot-2 situation liksom värdera, utmana eller sätta en bra passning även efter han har gjort den här intensiva aktionen. Så att vi hela tiden utgår från fotbollen, att inte, annars kan vi bara springa från kona till kona, och det kan ge en fysisk belastning som är rätt, men han vi vill att han ska ta rätt beslut och göra rätt, ha bra kvalitet i aktionen också. Det är det viktigaste, det är det som avgör fotbollsmatcher, tror jag.
Toppen, mycket, mycket bra koppling till fotbollen där. När vi pratar spelare så är jag nyfiken på hur man får med spelarna på ett sånt här projekt och hur involverade vill man göra dem?
Tänker du på Sylvia-projektet?
Jag tänker mer...
I Älvsborg?
Också, ja. Du får gärna berätta ur din miljö där. Vad är det för fördelar? Vilken förståelse vill man att spelarna får för detta?
Till en början så är det med allt nytt, tror jag, som kommer. Det är relativt nytt i Sverige det här. Och jobba med GPS-er och Twinbyte och alltså, frågor och så vidare. Men... till en början så finns det alltid spelare som är skeptiska och den här västen sitter ju trångt och jag kan inte prestera i den och, men det är så med allt och när de efter några veckor de är vana och man har delgett lite data, berättar för dem de här delarna tittar vi på och det tror vi kan göra att vi kan göra bättre övningar utifrån individen och då kan ni bli bättre få en individuella roll i matchen, då börjar de ju köpa det mer och mer och intresserad, alltså så är det med alla lag, tror jag. Vissa, jag hänger upp lite information om efter matcher och träningar ibland och då, vissa är jätteintresserade och frågar och kommer in efter match och vill se sina specifika jättedetaljerat och vissa tittar inte ens på den här tavlan och så, det är så det är, de ska göra vad som är bäst för dem för att liksom fokusera på fotbollen och prestera på helgen. Och innebär det att de inte vill grotta ner sig i fysiologisk data, då behöver de inte det. Så, men jag tror i det stora hela att våra spelare i alla fall tycker att det är positivt och att det kommer ge en fördel i framtiden. Både som lag och på individnivå.
Får ändå någon uppfattning av att de får en större förståelse av spelet? När ni pratar de här siffrorna, när ni pratar deras roller och så vidare.
Ja, vi hade faktiskt ett jättebra samtal med en av våra mittbackar idag. Mm. Där i början när man hängde upp det här och det är som jag sagt väldigt stora skillnader på. Ja, yttermittfält och ytterbackar gör ju mycket fler högintensiva löpmeter än mittbackar. Mittbackar ibland gör knappt några sprints överhuvudtaget om vi har en bra kontroll på matchen. Och det innebär ju inte att de är dåligt tränade eller att de är dåliga på något sätt, utan det innebär att det är så det är i rollen de har. Och då kan man börja förklara för dem, men det här är viktigt i din roll, och då kan man ta några nya variabler och förklara det här är viktigt och det tränar vi på när vi gör det här, som du vet, på planen. Och då tror jag mig väl i alla fall att de förstår att tränar jag den här övningen, då blir jag bättre i min roll på det här. Som oftast är det fysiska, men också som jag sa, kopplade till det taktiska och tekniska. Så ja, jag tror att de flesta spelarna tycker att det är positivt.
proppen. För det är där någonstans det till slut ska ut.
Absolut.
Ja. Toppen. Jag ska inte ta mer av din tid idag, Dan.
Inga problem. Det är alltid roligt.
Vad kul. Fotboll. Ja, verkligen. Och, ja. Kan du avslutningsvis gå tillbaka till den här bryggan mellan universitet och föreningar? Mm. Om det är någon nu i en förening som känner, fasen, vi borde ha också ha ett samarbete med universitet. Även om det bara är en, till exempel en kandidatuppsats som du nämnde.
Mm.
Vi vill också få igång det samarbetet. Hur startar man det?
Nej, men det är inte svårare än att man tar kontakt med rätt institution på rätt lärare. Man får jättegärna ringa oss på Göteborgs universitet eller mig personligen. Och om inte jag kan, är inte det min och mitt expertisområde, så vet jag säkert någon på min avdelning eller institution som kan det väldigt bra. Och då kan man gå den vägen. Det är inte svårare än att ringa eller mejla. Som allt annat. Och vi ser gärna, vi är jättepositiva till samarbeten med föreningar och klubbar. Så att det är bara att ringa.
Ja, som du var inne på, så är det antagligen så att från universiteten så vill man att det här ska vara mer samarbete. Och det vill man nog från båda parter.
Mm.
Så det kommer antagligen vara en välvilja till den man hör av sig till.
Ja, det tror jag.
Ja.
Alltså, min erfarenhet från universitetet, så är det ju så att oftast då, ska jag säga, att forskare har väldigt svårt att få tag i försökspersoner eller samarbetspartners liksom. Och det kan ju bero på många saker, men och så att det är bara positivt om en klubb hör av sig. Sen givetvis så gäller det att hitta en gemensam nämnare, att man vill undersöka någonting som båda är intresserade av eller så. Men det går ju att lotsa varandra vidare. Eller har inte vi den expertisen på Göteborgs universitet, så vet vi säkert något annat lärosäte som vi kan lotsa vidare till.
Toppen. Yes. Tack så mycket för samtalet. Både delen med teori och praktik, men också när vi fick lyssna på där du faktiskt har fått börja göra praktik på ett vetenskapligt sätt.
Mm.
Och det hoppas vi att vi får lyssna på mer på den 29 oktober på Östgötaporten i Norrköping. Vill du ge någon avslutande, vad får vi se av dig där mer?
Ja, det är det jag var inne på. Alltså, baserat på mina och andras studier, så kommer jag exempel på hur vi tänker och jobbar i IF Elfsborg. Vad vi har startat och hur vi ser på framtiden, hur vi vill ta nästa steg. Och gärna bolla det med de som är där, åhörarna. Och jag vill gärna veta deras erfarenhet från deras klubbar och så. Jag tycker att det är ett jättebra forum som jag har skapat där och som jag tycker behövs mer av inom svensk fotboll om vi ska driva den framåt. Så jag ser fram emot den 29 oktober.
Jättebra. Det gör jag med. Tack så mycket.
Ja. Tack så mycket.
Hej.
Hej.